Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan, första avsnittet 2024. Vilket nyår det var.
Oj ja, du anar inte.
Nej, hej vad det gick. Nej, vi är faktiskt spelat in innan då va? Det är väl det som är lite roligt här. Vi ska förtälja vad vi tror om 2024. Och denna uppgiften är så stor för oss. Så att vi har inte bara hjälp av en kär medarbetare, kollega och vän ifrån tidningen Elbilen, Joakim Dyrland, utan två. Vi är även med Fredrik Sandberg, chefredaktör på tidningen Elbilen.
Det känns tryggt att ha med Fredrik, känner jag.
Mm. Ja, just det. Mm. Hej och välkomna.
Hej och välkomna.
Det ska bli kul att ha oss in i.
Jag blev jätteorolig när du körde introt där och sa att nyårsafton hade varit och tänkte, har jag missat något nu?
Nej, men för alla som lyssnar nu så har den varit och ja. Ligger där då bakfulla och lyssnar på detta, tänker jag. Det går ju ut liksom på nyårsafton, mitt under smällen där klockan 00:00, så går den väl
ut. Det är väl det man firar.
Det är väl det man firar, tänker jag.
Ja.
Jag tror det.
Mm. Så att det är så. Eller kanske kommer den här millenniebuggen som inte har kommit nu ännu.
Ja,
kanske den drabbar oss.
Latent sådan. Ja. Vem vet. Vi ska som sagt spekulera lite vad som händer i elbilsåret 2024. Jag har ju själv varit med i radio, lokalradio, både i Blekinge och i Kristianstad, gamla Kristianstad län, och sagt att det är klart att vi kommer nå minst 50% elbilar under 2024. Vi ska se om mina kollegor här i branschen håller med om det. Men först så ska vi faktiskt kolla lite, backa tillbaka till det där gamla året 2023. Där vi nog når 120 000 nya elbilar. Det är ändå en ganska fin siffra. Vi har alltså gått över 100 000 nya elbilar på ett år här nu förra året.
Wow.
Trots, det backar då inte, trots avsaknad av bonusar och trots inflation och trots att allt är för jävligt ekonomiskt för de flesta. I alla fall om man läser på Facebook. Och det är ju häftigt.
På Facebook är det för jävligt. Ja, det är sant.
Ja, just det. Nej, men det har väl att göra lite grann med att det är mest företag återigen då, som köper nya bilar, och att det finns rätt mycket miljöpolicies på många bolag. Mm. Att om man ska ha en ny tjänstebil så får man köpa en elbil, annars blir det ingenting.
Ja,
gissar jag.
Så kan det nog vara
en del förklaring.
Många har ju velat ha en Tesla Model Y framförallt, och även Model 3. Mm. Men det har man backat på på flera företag som jag har pratat med. Ändå så når då Tesla Model Y titeln som den mest sålda elbilen någonsin i det här landet. Den går om ID4 här. Och detta, vi ser ju inte, det blir lite eftersläpning på de här siffrorna här. Men det hade naturligtvis kunnat säljas fler då. Men vilken prestation från Tesla ändå att få ut de här bilarna. De är enormt populära.
De har verkligen lyckats med att få till tillverkningen och bara mata ut bilar på ett sätt som ingen annan tillverkare egentligen lyckas med ens. Än som de skulle vilja. Det är helt sjukt egentligen hur effektiv deras produktionslinje har blivit.
Mm. Det får man ju säga. Vad säger dyra dammen?
Är den värd det, tycker ni?
Värd? Alltså,
alltså är det en bra bil som tar tät tröjan?
Ja, det tycker jag. Jag tänker vara ärlig där och säga så.
Fredrik?
Ja, det tycker jag nog också. Det är som, jag tror jag pratade förut, att det är en sån paketlösning. Alltså det är sånt, de är paketerat allt så bra. Och det finns, du har det hela infotainment-systemet som är briljant, med appen som fungerar i alla väder. Hela supercharger-systemet. Bra räckvidd, bra laddning. Det är liksom, det laddar ju inte lika vast som en, kanske de här 800-voltsbilarna, men det laddar bättre än hela MEB-paketbilarna den har.
Kollar man bara i vardagen så är det ju liksom praktikaliteten på den bilen. Det är gott om utrymme i baksätet för att få in barnstolar. Ja, det är gott om utrymme i bak för att få plats med barnvagnen. Mm. Du har 1600 kilo dragvikt som följer med. Alltså dragkroken är standard. Det har vi inte någon annanstans.
Nej, och sen har du följer du sätena får du 2,1 kubikmeter lastutrymme.
Nej, men precis. Och på det så har du frunken. Liksom, bilen är ju väldigt lätt att fungera med i vardagen. På ett sätt som inte många andra elbilar är för det priset. Nej,
den känns väldigt komplett liksom.
Tesla avrundar ju också året med att lösa den här vindruteproblematiken som ju gjorde ju att jag höll på att slänga bilen i soptunnan. Jag, en anledning att jag inte gjorde det var att jag fick inte tag på Model Y-modell och göra det. Jag hade bara Model 3 och X och S här. Annars hade jag gjort en plus och slängt bilen.
Skulle jag ha tagit en röd container och kört ner en riktiga i Model Y?
Nej, men det var ju fruktansvärt. Det var ju det för oss som faktiskt använde farthållare hela tiden nästan, så var det ju en omöjlig funktion och något som gjorde att bilen inte kvalificerades för uttaget får finnas. Men det löste Tesla, och det här irritationen och att behöva aktivera farthållaren behöver man inte aktivera hela tiden, men autopilot, styrassistansen, det löser ju sig med de här sexy buttons.
Ja, fast den lösningen köper jag inte.
Nej, jag köper ju den. Bokstavligt talat så har jag köpt den.
Jo. Du har ju ingått partnerskap med dem.
Precis. Ja, det är absolut. Också.
Men det är ju inte en lösning per se.
Det är ju hål i huvudet. Ja, men det är det. Jag som Tesla-ägare är ju minst 50. Först var jag ju 0% nöjd då. För att det här sabla vindustorkarna förstörde mitt liv. Sen så, och det är också så himla roligt, för det är så uppdelat. De som hade problemet, de förstod precis och de kände likadant. Och de som inte hade problemet, de förstod inte alls och tyckte det var trams. Men det är så här, men om du inte har problemet så kan du ju aldrig förstå problemet. Men just det här då med som egen, som liksom, som objektiv recensent av Tesla, så kommer jag ju recensera bilen som om att autopilot är dum, att du måste aktivera den hela tiden. Det är ju jättekorkat. Särskilt nu också när du alltid har två pip. Då första pipet då att den aktiveras, och sen nu får du alltid pip om att du ska hålla ögonen på vägen. Ja, men ursäkta mig för att jag försöker hålla koll på vilken hastighet och att se till så autopilot går igång på den enda skärmen ni har i en sekund, och så får jag en varning om att jag ska hålla ögonen på vägen. Den är ju så dumt. Men så kommer det ju recenseras efter. Men som liksom ägare nu, så löste jag ju problemet via då de här sexy buttons. Och det är jag ju nöjd med, kan man ju säga. Mm.
Och det är ju lite dåligt där att de måste köpa knappar till Tesla.
Det är oerhört dåligt. Dåligt. Sådär. Men en lösning är det, och det gör mig som kund nöjd då. Men som bilmodell är det ju så korkat. Jag antar att det har att göra med att det, i USA så behöver du aldrig köra om bilar, du kör om på insidan och bara fortsätter rakt fram. Du behöver liksom aldrig byta fil typ.
Det har jag börjat med nu då, eftersom jag har ju lämnat tillbaka min Model Y nu, så att jag har ju hämtat en BMW i4, och då har jag lärt mig att åker man BMW då är mer trafikregler, mer trafikrekommendationer. Så att det är inte lika viktigt att behöva blinka eller köra i rätt fil eller sådana saker. Så att,
BMW har ju inte blinkers. Det är tillvalet.
Nej, men precis. Den här funktionen liksom kan köpas.
Det där har ju ingenting med märke att göra. Det är ju bara det att det är ju gammelt folk som kör BMW, och gammelt folk, om man ser på min pappa, slutar blinka av någon anledning.
Okej.
Okay.
Ja. Okay. Ja. Ja, det var inte riktigt den anledningen jag hade hört.
Nej, men,
nej,
ja.
Okay. Den var ny. Nej, det är en anledning då, Joakim.
Att BMW-ägare är ju sportigare liksom, och lite mer stressade och lite mer inte världsvana, lite mer hybris sådär,
ja,
kanske.
Ja, hybris är rätt ord.
Mm. Jag skulle ju jag skulle vilja se en liksom empiriskt gjord studie som påvisar att BMW-ägare är sämre på att blinka, och är de det så skulle jag vilja veta liksom om det beror på ålder eller arrogans.
Finns inte sådana studier?
Svårt att tro det, för att jag tror att det är skitsnack hela det här BMW inte blinkas. Jag tror att det bara är sån confirmation bias.
Men det är en rolig grej som man kan fortsätta driva med jättelänge.
It's funny because it's true.
Ja, oh, jag vet inte fan om jag håller med, om jag tycker det är så roligt. Jag är inget för BMW-ägare, men jag tycker det är liksom...
Nej, det är lite förvånigt där. Jag håller med. Men det är ju,
men lite roligt tycker han, det är Sandberg, det märker man ju.
jag tycker det är lite roligt.
Ja,
jag delar det. Ja.
Vi ska, det var 2023, det är grattis Tesla. De kämpar ju onekligen på här i strejken, och vi får väl också se var det hamnar. Men då är vi alltså inne på nästa år då. Jag kommer ställa lite frågor här, och ni ska plikttroget svara på det alla tre. Jag kommer att dela ut ordet här också så att ni inte pratar i mun på varandra. Dyre Dand, du är en entusiastisk poddare, det gillar jag, det gillar jag. Men här så finns det så mycket åsikter och viljor så att vi får dela upp det. Elbilsåret 2024, kommer vi nå 50% av nybilsförsäljningen, Fredrik Sandberg?
Ja, det kommer vi göra, absolut.
När? Vilken månad?
Nej, det
vilket kvartal?
Men... Alltså, det har ju varit en, om man tittar bakåt, jag tar det bara statistiskt, för det vi ser är ju en exponentiell försäljning av exponentiell tillväxt, heter det. Det vill säga fördubbling, och den här fördubblingen sker då vartannat år, och det har skett sedan 2013, tror jag. Vi står i stort sett.
Ja, det gick ju varje år. Det gick ju från, vad var det, om man kollar tillbaka här nu bara de senaste åren, så om det var 20... Ska vi se här. Jag är dålig på siffror. Jag har så dyskalkyli, så jag är ju helt ute och cyklar här. Särskilt när jag råkar ha raderat min anteckning om det där. Men var det inte så här 20... Ja, men vi har 2023, strax under 40% är elbilar nu i försäljningen. Problemet är att 2022, det är också strax under 40%, om än några procent mindre. Däremot 2021, då var det ju typ 18%. Och 2020 så var det ju 9%. Och det här är, nu höftar jag med decimalerna och avrundar mycket och hjärtligt. Så ni får ta det. Men där har vi en fördubbling. Men man får ju ändå säga att det var ju en... 2023 var ju det bra... Alltså det gick in i en väg där lite ändå ju.
Ja, hur många var det nu? Det har ju 20... Då hade 20% 2021, sa du det.
Mm, och
då det
2022 och 2023... är strax under 40%, även om 2023 är liksom närmare 40% än, och vi kan faktiskt gå över 40% här nu i slutet, så frågan är om det har mattats av rejält, eller om det var liksom en, vad ska man kalla det, ett jobbigt år alltså.
Ja, precis, det är förhållande till, du tänker procent, jag tänker antalet bilar, men vi har ju inte gått igenom det, vi behöver inte hålla på med det. Nej. Men jag tror i alla fall att vi går över 40% nästa år, för jag tror att alla policyer ligger kvar och spolar. Ja, 50, ja, precis. Ja. Och det är inga konstigheter. Och sen så kommer det komma mer bilmodeller nästa år. Och kanske till och med lite billigare modeller som jag pratade om sen. Och priserna kommer sjunka också, tror jag. Man måste sänka priserna på bilen.
Mm. Sen tror jag att ekonomin kommer stabiliseras lite mer också. Det kommer inte bara handla om räntehöjningar som 2023 har gjort. Och det hjälper ju också till, såklart.
Ja, för Kristoffer, mannen i mitt liv som alltid tar ner mig på jorden... Vad tror du? Kommer vi nå 50% elbilar av nybilsförsäljningen?
Ja, Q3.
Q3? Ja, där fick vi inte mer specifikt. Höjer du eller sänker
inga belägg.
Du den?
Jag bara...
Precis, nej, jag håller med. Nej, Q3 känns bra. Höjer vi eller sänker vi det kvartalet, Joakim Dyrdand?
Jag sänker kvartalet. Jag sänker hela grejen. Det kommer inte bli 50% 2024.
Nej.
Det kommer ju den här reduktionsplikten se till. Det kommer ju bli så mycket billigare att tanka bensin och diesel. Så att folk bara, skit i elbilen. Vi räknar på milkostnaden för bensinare så blir det mycket bättre. Och så köper de bensinbilar igen och så får Sverige jättemycket högre CO2-utsläpp. Och tack för det, regeringen.
Men är du ironisk nu? Tror du verkligen att det blir billigare med fossila bränslen permanent efter att reduktionsplikten försvinner? Och då menar jag inte relativt till om den inte skulle försvinna, utan jag menar relativt till 2023.
Permanent. Ingenting är permanent i det här landet. Vi fattar våra beslut på dagen här. Vi har noll vettiga styrmedel i det här landet. Så att det är lite så här ad hoc när man går in och köper en bil. Vad är billigast idag? Bensin. Okej, tack, jag tar den. Och sen så kommer man på att shit, jag ska göra den här i 3 år. Men det blir man sig inte om.
Okej. Tack för de svaren. Lite roligt. Nästa punkt är, hur går det med fossilbilarna, bensin, diesel och pluggisar? Och då får väl du fortsätta ha ordet här då, Joakim. Framförallt så vill jag veta då, ponerat att det ändå går framåt för elbilsförsäljningen. Vilka är det som får maka på sig? Är det diesel? Är det bensin? Är det de pluggisarna som ju oftast då är nästan alltid är bensinbilar ihop med batteri? Vilka tror du kommer att minska rejält?
Det är diesel och plug-in faktiskt. För jag ponerar att folk kommer köpa ganska små bensinbilar som inte är pluggisar. Pluggisar generellt är, alltså de är så omotiverat dyra i förhållande till den lilla vinst de ger då. Visst, de har ett lägre CO2-tal vilket ger en lägre skatt, men det kommer inte hjälpa i förhållande till dess pris. Utan folk kommer köpa sådana här små kompaktsuvar som Volkswagen Tarock och sånt där som inte är pluginer.
Kristoffer Gullin, din fossil, du är en kompetent människa på många sätt och vis, men hur är fossilkompetensen?
Det blir nog vilken typ av fossilkompetens vi pratar om.
Vilken ska bort? Diesel, bensin eller pluggisar?
Nej, men jag håller väl mycket med där om att jag tror att det är de små kompakta SUVarna som kommer vara väldigt populära, och då är de inte plug-in-hybrider. Plug-in-hybriderna kommer fortsatt vara populära i tjänstebilssektorn, men som privatbil, som privatperson så kommer de inte vara aktuella liksom.
Nu har storstadsborna talat. Fredrik Sandberg, bördig från Pite. Vad tror vi här nu om du får ta ett landsbygdsperspektiv?
Nej, så elbilar har ju tagit fart upp i Norrbotten. Det har ju folk ju insett att det här, hallå, det är ju billigare att köra elbilen än att köpa en bensinbil. Så att de har ju sålt rätt bra med elbilar uppe faktiskt.
Okay.
Det tror jag kommer fortsätta göra. Så att, ja, här uppe kör man ju inte i snitt. Nej, då kör Stockholm längst av någon anledning. Men många kör väldigt långa sträckor varje år. Och man rör sig inte i några stora områden egentligen. Man kanske pendlar 5-10 mil till jobbet.
Men då funkar det med elbilar.
Och då funkar det klockrent alltså. Och då blir, kan du ju faktiskt känna in, eller känna in, ja, du kan räkna hem en elbil ganska snabbt.
Ska notera att i Stockholms kommun så kör man väldigt kort, medan i Stockholms län så kör man väldigt långt. Och det är framförallt då taxibilar och transportbilar som drar upp de där rätt rejält.
Som drar upp snittsiffrorna.
Ja, privatpersoner däremot, ja, landsbygden. Men bensin eller diesel eller pluggisar, vilka tror du får maka på sig då inför den här? Vad har man traditionellt sett kört? Vilka är det som får maka på sig?
Nej, men det bara, alltså jag kan ju inte det här. Det är elbilar som får mig att stiga upp på morgonen. De andra teknikerna. Det är inte riktigt min grej. Men man får killgissa lite grann här, så tror jag att dieselbilarna kanske får lite revival. Det tycker jag har hört lite folk säga här uppe i alla fall.
Ja. Spännande spaning, med tanke på att vad jag vill komma till med den här också mycket, det är att komma in på Volvo, som ju då totalt har sagt att, ja, man har ju tagit bort dieselbilarna i Sverige.
Ja, man har tagit bort dem. Mm. Och sen vet jag att, ja, nej, jag vet inte. Jag tror att kanske pluggisarna. Det blir plug-in-hybriderna blir bättre och bättre. De blir för bättre och bättre räckvidd och sådär. Men det är ju fortfarande det sämsta av två världar i en plug-in-hybrid. Kort elräckvidd och ny tankning till en bensinmotor eller dieselmotor. Så det, jag vet.
Men de börjar bli bra dyra. Alltså, jag testade en Nio EL6 här och satt och jämförde lite den med en Volvo XC60 plug-in-hybrid. Alltså, Nio EL6 är i princip den är dyrare i utgångspris om du med batteri och hela biten där, men det är inte jättemånga kronor som skiljer.
Nej. Ja, det är precis.
Jag har fått backa lite där. Jag har tyckt att plug-in hybrider, baserat på min erfarenhet när jag jobbade på Sunfleet då, vi hade rätt mycket plug-in hybrider och mycket Volvo, de första, både XC90 och XC60.
V60 var tidig.
Ja, precis. De hade vi också väldigt tidigt. Dieselvarianten hade vi där.
D6an.
Ja, det var de DS8 till och med, va? Hette de inte det?
D6an vill jag minnas.
D6 var det, ja. Förlåt. T8 var ju... var väl...
Försöker bräcka mig på Volvo-motorer här.
Ja, precis. Det blev så mycket musik. Den kom ju i två varianter där sen. Dock. Och sådär. Med lite lägre effekt och så. Poängen var ju att alltså batterierna tog slut nästan, du hann ju knappt ut ur parkeringshuset innan batterierna tog slut på de bilarna, de tidigare där. Och så. Men många som jag pratar med nu som ändå har köpt de här nya generationen pluggisar, de i alla fall i egen utsago så kör de mycket på el. Att batteriet håller en lite längre. Då är det väl också större batterier, vilket också gör ju att priset blir dyrare.
Men så är det ju, absolut. Mm. Men alltså både Volvos nya, Mercedes nya, Volkswagens nya, alltså de har ju blivit riktigt bra för att vara plug-in hybrider. Problemet är ju att alla andra bilar, typ elbilar, har ju också blivit riktigt bra. Så att plug-in hybriderna fyller liksom ingen funktion längre, för att nu är elbilen... Alltså hade plug-in hybriderna varit så här bra för 8-10 år sedan, ja men då hade det ju varit alltså groundbreaking. Men de har ju också utvecklats i samma hastighet som elbilen, så varför ska jag välja en plug-in hybrid liksom?
Ja, det är ju, många hänvisar ju fortfarande till priset då, alltså det är ju, om du ska ha lite större bil. Så jag hör mer nu om priset än, det här är ju väldigt anekdotiskt dock, så, men jag hör ju mer nu argument. Förut handlade det om räckvidden, att man var orolig att man skulle liksom räcka räckvidden och så. Men nu handlar det mycket om priset, du behöver en ganska stor bil och de här lite större bilarna, de kostar ju 900 000 en miljon, medan du kan få en billigare pluggis då.
Ja, fast alltså, om vi tar Volvo V60 här, den börjar på 635 000 kronor.
Mm. Jag är inne och tittar på Audi här. Audi A6 55 TFSI E Quattro S-Line. Det är en sån som man vill ha om man vill ha en Audi då. Den är ju liksom lämpligt utrustad. 747,9.
Jo, men vad ska jag köpa om jag vill ha en Audi kombi då?
Ja, du får vänta in den här A6 Avant e-tron och så får du bara sitta still och vänta.
Men vad ska jag köpa om jag vill ha en Volvo
EX60? Sa du att en Q8 kostar, eller vad sa du att en Q8 kostar? Var det en Q8 du pratade om? Det?
Nej, jag pratade om A6 Avant. Nej. En laddhybrid.
Ja, laddhybrid. Ja.
750 000 för en Audi A6. Ja. Alltså, vad händer med priserna?
Ja, vad skulle man, om man vill ha en Volvo EX60 som nästan är liksom en folkbil numera i det här landet. Det är ju lite samma sak. Det handlar ju om utbud.
EX60.
Mm. Ja, EX, ja, förlåt. Snacka om att man är fast i elbilsträffet. Nej, men visst är det så. Men låt oss inte fastna bland utsläpp som har ihjäl folk i förtid, utan vi går vidare då till elbilen här igen. Och nästa fråga är då, vad händer med Tesla här nu nästa år? Fokusstrejken då?
Ja, alltså jag tror att Elon Musk kommer inte vika ner sig direkt. Och de kommer bara luftlandsätta bilen om de behöver det.
Den kommer med fallskärm ner på uppfarten.
Ja.
De här drönarleveranserna på en ny demokrati.
Så att man... Men alltså, Tesla lyckas ju runda både halvledarbristen och covid och fortsätta producera bilar och sälja bilar i en volym som ingen annan. Alltså de har gjort det som några stunts som senaste tiden, så att jag vet inte om IF Metall riktigt vet om de bråkar med. Liksom, så där. Jag tror att de kan... Han är ju engagerad på ett liksom, ideologiskt plan det här. Det här för, alltså Elon då. Han är ju engagerad här.
Men Elon Musk äger ju... Han kontrollerar ju inte Tesla rent aktieägarmässigt egentligen.
Nej, han är ju alls med chefen och det är ingen som gör någonting annat än vad han säger. Han hoppas och hoppar alla. Det är liksom, så har det varit.
Många stora ägare, alltså aktieägare, Norska Oljefonden och ett gäng andra större investerare ligger ju på styrelsen att lösa det här med sluta tramsa. Var det inte exakt så de formulerade sig. Joakim Dyredand, dina tankar om detta?
Ja, om man läser vårt kommentarsfält då, jag har gjort lite reels där till elbilen på såna här uppdaterade Tesla Model 3 när de var med på mässan i Car Expo i Köpenhamn. Och kommentarerna på filmen där är det ungefär 35% som bara skriver gå med i facket eller dra till Tesla då, inte till mig.
Är du fackligt ansluten, Joakim?
Nej. Och här kommer min åsikt då att jag tycker inte Tesla ska vika ner sig och jag tycker inte de ska behöva gå med i facket. Jag har varit med i facket en gång på ett annat förlag jag har jobbat. Och där fick jag rekommendationen att gå med för att det vankades lite varsel.
Just det.
Och de kom som en brev på posten och sen så gjorde facket ingenting vettigt. De gick inte att få tag på och de skötte sina kort fruktansvärt dåligt och bara klev över våra åsikter.
Men det var Journalistförbundet då, eller?
Nej, det var det ju inte, utan det var vad heter de? Ja, det andra facket som man kan vara ansluten till när man är skribent.
Ja, jag förstår. Vi ska också konstatera att det är en sak att vara medlem i facket själv och att ens arbetsgivare har kollektivavtal, så att säga. Det är två olika saker. Men det är din, det är vad Väldans, min hustru här, hon har andra problem undan när jag vi köpte vår tvättmaskin här, så att jag ska klicka bort henne och sätta på ignore. Men det sagt, Kristoffer Gullin, har du ens en åsikt då?
Åsikt. Jag tänker att jag väljer väl att ta det lite mer diplomatiska och säga varken bu eller bä här. Jag tror att den här strejken kommer pågå en stund till. Jag tror att ingen av dem kommer vika ner sig i första taget. Tesla är ett kreativt bolag som har hittat lösningar på väldigt mycket och kommer fortsätta göra det när de får motgångar. Jag vet inte hur det här kommer sluta och jag tänker väl lite heja på någon sida i nuläget.
Nej, det är ju kanske unikt för motorbranschen att vi journalister då tar ställning. I alla fall vissa av oss, Joakim.
Nej, jag tar ju då ställning personligen. Jag hade inte gått med i ett fack som jag hade behövt gå med i ett fack hos en arbetsgivare. Jag tycker att det har inte hjälpt mig någonting.
Inkomstförsäkringen är fin.
Ja. Jag var missnöjd. Jag är missnöjd med facket.
Men Peter, du som är uppdaterad här, hur har det gått med registreringsskyltarna? Hur kommer de få ut registreringsskyltarna?
Det är ju det här som är, jag tror att det här kommer att bli problematiskt, för att folk kör ju runt i sina Teslor utan registreringsskyltar nu. Jag har ju sett två stycken och andra har rapporterat.
Jag har sett ett par handskrivna som rullar här i Uppsala.
Ja, exakt. Ja, just det, handskrivna. Det är så, och sen så väntar man ju då på, och så beställer man de här och väntar på registreringsskyltarna. Den här tjänsten att beställa registreringsskyltar på grund av att borttappade registreringsskyltar, det är ju så med myndigheter att om en tjänst missbrukas oavsett anledning så kommer det ju förändras där, och det kommer nog inte gå att Tesla har ju en direktkoppling till den så de kan beställa då åt slutkund, och den kommer nog att korrigeras där. Så att registreringsskyltsfrågan är nog det som, om någonting skulle bräcka Tesla så att de gör det här utan, alltså att man faktiskt skulle gå med på att teckna kollektivavtal, så skulle det nog göras på grund av registreringsskyltsfrågan, tror jag. Sen är det ju också så att förut trodde jag att Tesla skulle lösa det genom att man gör en Amazon, det vill säga att man egentligen inte har något eget verkstadsfolk, utan man har underentreprenörer till det som i sin tur har kollektivavtal, och sen att de själva inte har, alltså de tjänstemän och tjänstekunder som är kvar. För det är liksom, det ska till mycket för att tjänstemannafacken ska gå ut man och ut och strejka för kollektivavtal, så att säga. Men nu tror jag att lösningen kanske kan vara att teckna hängavtal med arbetsgivarorganisationen istället. Och sen, men då är det så envishet hävda att man aldrig har något kollektivavtal, men det är ju så att säga samma sak då. Du kan ju ha ett, så var det ju när jag drev företag med många medarbetare och så vidare, så man har ju, alltså är det större företag då, är det ju en sak. Jag har ju inte själv kollektivavtal här på min enmansfirma, och är det liksom ett litet företag med några anställda så är det ju sällan man har det då. Men det är ju så som om man är arbetsgivare i en liten större organisation, så har man ju nästan alltid avtal med arbetsgivarorganisationen, just för att du vill ha det. Du vill ju ha dem att ringa själv om det skulle vara någonting. Och då har man ju liksom, det blir ju ett hängavtal då, och så har man de förhållningsreglerna som gäller då. Sen så är det ju också en strid om verkligheten naturligtvis. Är Tesla det här fantastiska bolaget som erbjuder sina medarbetare de bästa villkor på marknaden, och det elaka facket försöker få bort detta då, och så ska man gå på deras villkor även om det inte går åt båda hållen. Men sen har vi då andra då där Tesla framstår i andra sammanhang som en drakonisk arbetsgivare som sätter munkavel på både nuvarande och så att säga före detta medarbetare. Så den striden lär väl fortsätta, men att det händer någonting under 2024 åt något håll, det är jag ganska övertygad om, och jag tror inte att Tesla kommer att lämna landet. Vi är fjärde eller tredje största marknaden i Europa baserat lite på hur man räknar och när vi räknar och sådär.
Nej, det tror inte jag heller. Det verkar helt vansinnigt att göra det. Utan, men det, jag håller med. Jag tror att det är de där registreringsskyltarna det kommer stå och falla med. Och då kan jag inte, om de inte får ut registreringsskyltar kan de inte sälja bilar, och då kommer de måste göra någonting.
Så är det 100%.
Allt annat kan de ju lösa, men de kan inte lösa
nej,
just
nej,
det.
Nej.
Man kan inte köpa upp Transportstyrelsen. Eller?
Det hade varit någonting, va? Vi får tala om, jag vet inte, övergången här, jag tänkte myndigheter och infrastruktur och så vidare, men nej, jag har fått ihop den där, så jag går till sak istället. Laddinfrastrukturen här 2024, kommer vi få se några större förändringar, exempelvis kommer kortbetalning vara den gällande sättet, normaliserade sättet att köra, ladda sin bil. Vad tror du, Kristoffer Gullin? Kortbetalning, någonting vi kommer se mer av någon så 2024?
Ja, det tror jag.
Ja.
Allt fler nya laddstationer som byggs kommer med kortbetalning. Tesla är på väg med kortbetalning på sina nya laddstolpar. Ionity är på väg med kortbetalning på sina nya laddstolpar. Vi har flera nya företag som kommer med både autocharge och kortbetalning. De här gamla som Mer och InCharge, och de kommer också behöva sätta upp kortterminaler utan tvekan.
Ja, Fredrik Sandberg, du är ju då, som jag har sagt flera gånger tidigare, vårt Norrlands alibi, eller bara strax norr och södra Sverige där. Hur är det att köra elbil? För jag hävdar ju att alltså, laddinfrastrukturen längs våra motorvägar i södra Sverige är ju löst. Det ska till extremt mycket för att inte det ska. Mm. Du ska hamna i en kö faktiskt, så länge du bara kan tänka dig att ladda någon annanstans. Men hur är det lite norr upp?
Det har blivit kanon nu alltså. Uppe i Norrbotten då, där högst upp i landet var det ju mitt på kartan länge. Det var ju hopplöst. Jag fick ju stå och ladda bakom de mack för några år sedan på min Teslan, liksom, att man vi skulle vara fjällvandrar och skulle ladda i Jokkmokk, och då fick vi nöja oss med 11 kilowatt och vänta flera timmar för att vi skulle kunna ta oss in i fjällvärlden och sådär. Det där är borta nu. Nu finns ju mängder av snabbladdare, de flesta är ju lediga som jag ser det. Och jag var nu och laddade en Skoda Enyaq med nya motorn och lite snabbare laddning på en laddstation här i Öjebyn utanför Piteå, och där var det ju kortbetalning. Spark heter de, eller Z-Park, någon laddoperatör som har ett stort batteripack också till sin snabbladdare och terminal. Det var väldigt coolt.
Även i Norrland har vi ju Kovat som fokuserar just på att bygga ut laddinfrastruktur i Norrland, och de kör ju med kortbetalning. Det har de ju gjort sedan start.
Ingen migel längre kommer det inte vara. Det tror jag, du har rätt i det, att det kommer med kortbetalning. Så kanske några stora som hänger kvar, mer Vattenfall ett tag till då.
Jag vet ju vart jag inte kommer åka då.
Och samtidigt har man ett bra abonnemang och får rabatt, så varför inte? Det är ganska smidigt, med det blir rätt okej med den där, var någon bricka på nyckelknippan är inte hela världen. Det är de där apparna i minusgraden, ja. Man står och fryser om fingrarna och så funkar det inte, och så har man dålig uppkoppling och så är det. Det gör ju mig vansinnig. Men har man tillräckligt många taggar på nyckelknippan då...
Skulle vi kunna lägga upp en bild på din nyckelknippa, ja, i podden här? Ja. Den är ju... Vi tycker vi tar den nu. Den är historisk, den här jävla nyckelknippan. Jag har fått se den där på några testresor. Det är liksom så här... Den borde räknas som ett sånt här tillhygge vet.
Han får inte gå ombord flygplanen.
Ja, men det är så
han
här,
måste checka in den.
Vi har knivlagen för en anledning, va? Sen borde vi ha laddbrickelagen mot Fredrik Sandberg. När han börjar svinga med den där, vet du, då flyger huvudet.
Är det som den här vaktmästaren som de gick i högstadiet och den skulle låsa upp, han komna med sin enorma nyckel?
Japp.
Absolut. Absolut. Jag kan öppna vilken laddare
jag har inte ens nycklar med mig. Jag har ju kört med, antingen laddar jag på Tesla eller så laddar jag ju med Ellie-appen då istället. Och visst, det är ju ibland är det finns problem med den, men någonstans så jag har ett Ellie-kort också, men det är ju aldrig rätt bil liksom. Så att jag har inga, nej, jag skulle aldrig acceptera en endaste tagg.
Alltså jag har 5 taggar för att komma in i dörrar och andra saker. Det här med taggar, du vet, idiotiskt påhitt. Man tyckte att det skulle vara så smidigt, det går att avaktivera och göra så många saker med, men alltså 5 olika taggar för 5 olika dörrar. För systemen pratar inte med varandra. Det är, och så ska jag ha laddtaggar på det. Nej tack. Nej,
men har
tack.
Du kopplat någon av de här taggarna till Circle K? För det är ju smidigt att du kan ta vilken tagg
du vill
koppla.
Ju, där har jag ju företagskort. Och det är också ett eget laddkort.
Ett kort, ja. Nej, inte okej. Okay. Däremot så, det är ju, hade jag haft liksom en egen bil då, har jag ju visserligen, men man kör ju väldigt mycket pressbilar då, och då hade jag nog AutoCharge kopplat ihop det med både Circle K och, ja, det är väl framförallt Circle K som man hade gjort det med, tänker jag ändå.
Men AutoCharge tror jag också är någonting som kommer bli större, och det är där som du kan låsa in kunden på ett helt annat vis, och du kan få kunden att ladda ner din app, för där är det ändå förståeligt att du behöver någon form av portal för att lägga in din bil, och om det nu är det som operatörerna faktiskt vill ha, då måste de ju kunna erbjuda någonting vettigt och alltså lösa ett problem med hjälp av appen, inte bara se våra nuvarande priser där. Nej, det tycker jag att jag borde kunna göra direkt när jag står vid laddaren. Erbjuda appen med en lösning, en förbättring, något som gör att jag vill ladda ner appen och känna att det här fick jag någonting för. Då är det ju en helt annan sak.
Ja, jag har inte ens ställt frågan om Plug & Charge kommer slå igenom 2024, för det är så, nej.
Ja, men det tror jag att det kanske börjar komma att slå igenom. Tror jag? Det kommer lite bilmodeller, men det men i alla fall på Ionity.
Jo, men Ionity, bortsett från BMW då, så är det ju personlig konkurs, bara du tänker och laddar där. Vet ni om att de har infört nu en startavgift på Ionity? 7 spänn för att kicka igång Ionity.
Va?
Ja.
Yes. När börjar de med det?
Från och med, vi ska se här.
Så de tyckte inte att det var dyrt nog, de behövde ännu mer pengar.
Ionity, alltså om man har deras Ionity Plus då, så från och med 2024 0201 så kostar det 699 för att kicka igång laddarna då.
Om du har deras Ionity All Pass. Right.
Ja, exakt.
Så då betalar du först 135 kronor för att få lite rabatterat pris. Men du får istället då en startavgift på 7 kronor.
Ja, precis. Det verkar heta det abonnemanget Ionity Plus då. Som, alltså det är så här, det här är alla bil har någon koppling till Ionity. Det kostar olika abonnemang och det är omöjligt. Plug & Charge kan ju aldrig bli alenarådande om det utgår från att det bara fungerar på Ionity. Alltså.
Det är roligt att översätta. Man översätter de här taxorna till förbränningsbilsvärden. Tänk om att det skulle vara så när du skulle tanka diesel eller bensin, så måste du först betala en avgift på 7 spänn för att få lyfta handtaget.
Ja. Det skulle det ingen sjukt acceptera. Nej, men här är det helt ingen.
Ja, men här kan de göra vad de vill.
Ja, det är upprörande. Det är synd att AutoCharge inte fungerar med Volkswagen med MEB-bilarna. Det är ju den stora nackdelen då. Tyvärr. Det där tveksamt om de någonsin kommer att lösa det där. Vi ska gå till reklam här då, för alla som inte lyssnar på Elbilsveckan Plus eller prenumererar på tidningen Elbilens digitala paket. Ni slipper också. Eller Patreon hos Elbilsmagasinet. Det finns många vägar att slippa reklam, även om ni inte slapp reklamen nu.
Ready to pop the question?
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Nu till någonting som är lite av en favoritfråga skulle jag säga. Och det är ju, vilka bilar ser vi fram emot 2024? Dyredan, det var länge sedan du fick börja.
Då börjar jag på bokstaven A.
Nej.
Som är Audi,
ja.
A6 Avant e-tron.
Nej.
Och Q6 e-tron.
Just det.
Ja. Sen fortsätter jag till B. Och då blir det BMW i5 Touring. Och sen skulle jag ju vilja slå ett slag för Polestar 4 och 5 och 6. Alla de kommer komma under 2024.
Nej.
Jo. Det kommer vi rampa upp där. Det kommer vara som ett vattenfall av bilnyheter där. Porsche Macan, inte att förglömma. Porsche Macan, den är ju så mycket bättre än Q6. Jag hoppas att det hörs lite ironi i rösten här. Men det är faktiskt en annan bil, kan jag berätta, på sitt sätt. Den har lite andra grejer som Audin inte har. Och så. Bland annat så sitter den bakre elmotorn den andra sidan, bakaxeln, än vad den gör i Q6. För att de då ska få plats med en bakhjulsstyrning.
Aha.
Så den är ju mycket mer agil att köra den här Macanen.
Just det. Innan Sandberg får ordet här nu, så alla är ju inte specialist på Porsche och Audi, Jocke. Porsche är lite av din favorit och Audi är lite av min favorit. Men så låt oss förklara då att anledningen att vi sätter ihop de här två bilarna är ju att båda är utvecklade på samma PPE-plattform, Platform Premium Electric. Lite jordaspråk där, och de kommer ju lanseras ungefär samtidigt, Porsche lite efteråt, med start i mars här nu. Jag är inte så säker på att Audi A6 e-tron kommer att hinna komma in under 2024. Audi har ju sagt att man ska chilla lite med det där.
Jag tror att den kommer presenteras.
Mm.
Den är lite som en Volvo EX30. Den finns, men den finns ändå inte. Eller vad säger du, Kristoffer?
Ja, fast den finns väl.
Ja, men var är din bil nu då?
Ja, men den är, nej, den är färdigbyggd i fabriken någonstans. Men, ja,
den finns inte. Absolut inte. Jo, nu finns den. För nu är det efter årsskiftet här. För att vi har sagt, vi har bestämt att den inte finns. För att om den skulle komma ut på svenska
vägar.
Om
ni vägar skulle åka till Landvetter nu så skulle ni se EX30.
Just det, den finns hos vissa återförsäljare.
Den har börjat dykt upp hos återförsäljare också. Det har ju stått en Volvo C40 på Landvetters flygplats där i ur och skur i många år nu. Och den bilen har blivit bytt till en EX30. Så att den är på gång. Det är nära nu.
Ja,
mm. Ja, men jag såg den hos återförsäljare i Oskarshamn bland annat. Så att den finns lite överallt här. Men vi har ju sagt att den är potential att få bli lite årets bil kanske.
Det kommer den ju
2024
inte bli.
Då, så att det vet
nej,
vi
för den bilen som kommer bli det är ju Renault 5.
Jaha, oj.
Det kommer ju bli 2024 års småbil, den ser jag fram emot.
Vad häftigt, vad trevligt. Vi ska få återkomma till den här nu, för det verkar som att Joakim inte ansåg att hans ord hade gått över här.
Nej, jag vill bara tillägga en grej där när vi pratar om årets bil. Det är en annan tidning som också har utsett årets elbil, nämligen Teknikens Värld.
Mm.
Och det eller årets testbil rättare sagt, och då blev det ju Kia EV9 då.
Jag har inte riktigt fattat det här med årets bil och årets testbil. Vad är skillnaden på de två priserna? Det är två tidningar som har båda.
Ja, men alltså det är ju tidningens respektive pris då. Tidningen Elbilen har ju årets elbil av den enkla anledningen att vi inte kör bensin- och dieselbilar. Teknikens Värld kör ju allt möjligt, så att om det är årets testbil är det ju den som har lyckats bäst i test då. I det här fallet så var det väl med att den var utsedd till årets bil därför att den var smart och så. Liksom.
Ja, Fredrik Sandberg, vad ser vi fram emot?
Ja, alltså jag skulle vilja... Jocke har ju fina bilar som han pratar om och de är naturligtvis efterlängtade av många. Men jag är lite mätt på bilar som kostar kring en mille. Dyra stora subbar eller jättedyra sportiga bilar. Jag vill ha tillbaks till de små, smarta lösningarna. De har ett litet batteripack, men man kommer ändå långt på grund av en jättedrivlina och kiselkarbin i växelriktaren och lågt luftmotstånd och annat trevligt. Så att jag hoppas ju på att man har hittat längre fram elbilstekniken då, och de bilarna som jag ser fram emot att testa är då Renault 5, naturligtvis. En liten billig bil. Citroën EC3 kan också bli kul. Prata om 30 kWh batteripack här. Jag vet varför, det är de här bilarna jag längtar till. Man har skalat ner saker och ting och se om det fungerar, om de har fått till det bättre. Liksom. Om man tänker sig den första Ioniqen, man kan få till den typen av räckvidd med så litet batteripack. Kia EV3 kommer också lanseras i år. Så att, det är framförallt dem och sen att få köra då ordentligt Volvo X30 och sådär. Och det är det jag ser mest fram emot. Liksom. Små prisvärda bilar. Och Citroën ska ju kosta också 250 000, omkring 300.
Då har vi hört Renault 5 här två gånger. Både då från Kristoffer och Fredrik. Men Kristoffer Rask, utveckla lite här.
Det heter
ju
Rask,
fram emot.
Men absolut. Då vet jag vem som är favoriten. Dålig stämning direkt här.
Åh, Gullin.
Kom an med i alltså, ja, nej, jag kan inte göra att erkänna att det är raska i mina tankar. Så att säga.
Nej, men jag tittar ju också lite mot Frankrike och alltså Renault 5 som sagt, men alltså även nya Renault Scenic här tror jag är jättespännande, för att Megane E-Tech var ju en bil jag tyckte om jättemycket, men den är för liten. Och här kommer ju Scenic kunna vara någonting. Men även Peugeot E3008 som liksom ska ta, ha en VLT på över 700 kilometer. Jag håller med om att vi behöver komma ner i pris, och fransoserna har aldrig varit uppe och krigat kring miljonen på det viset med Audi på det. Och jag tror att det här kommer bli bilar som lite mer som folk har råd med liksom. Opel Astra 308 från Peugeot liksom. De här små kombibilarna, det ser jag fram emot. Lite mer urval i elbilsegmentet.
Ja, vad spännande. Jag ser ju fram emot ID2 väldigt mycket, som vi inte då kommer få se i år naturligtvis. Så den är inte med här. Men en annan Volkswagen-bil som ska bli spännande att se vilken marknadsimpact, om jag får använda ett engelskt ord här nu, det är ju, och nu är jag nervös. Nu ser jag en PR-kille sittandes, lyssnandes i Växjö här på Volkswagen. Kommer han säga rätt? Kommer han säga rätt? Är det ID för Tourer eller är det Touring?
Touring.
Det är Tourer.
Touring är BMW, Tourer är Volkswagen.
Tourer, okej. Tourer. Jag hoppas att det blir ett halvgodkänt där. Därifrån. Det är ett internt skämt för övrigt som heter Duga. Men en herrgårdsvagn av en stor folkvagn. Va? Det är väl det svenskarna vill ha. Eller är det svenskarna vill ha? Kommer det vara en marknad för det?
Nej. Alla har glömt kombibilar. Man vill ha en SUV, man vill ha en Model Y. Det har man ju visat riktigt på morgonen.
Vänta, när blev Model Y en SUV?
Är inte Model Y bara en uppföljare till Volvo 240 ändå i slutändan?
Ja, banne mig.
Ja, det är den.
Men vad skulle du definiera Model Y?
Alltså, maximalt är det en crossover.
Maximalt, han är så hård. Han är hård mot de hårda.
Ja, men alltså,
och honom har du dagligen på arbetsplatsen.
En SUV har ju svarta skärmkanter för att den ska se terrängmässig ut. Lite så här. Och sen har den mycket luft i hjulhusen för att se som att den skulle kunna klara terräng. Då måste den ha en fejkad hasplåt fram och bak.
Hur många SUVar alltså, har det?
Det här är ju 80-talsdefinitionen av SUV, de första som kom. Du kan ju inte sitta kvar med det där.
Jag sa fejkad plåt. Alltså, alla har ju den här silvergrejen i fronten och akten så att det ska se ut som att man ska kunna köra upp över en sten.
Som var extra ohållbara liksom, när man faktiskt skulle köra mot dem.
Fort man kommer in på Lidl-parkeringen och nöda snödrivan så bara, ja, okej, det var den sprickan där.
Kristoffer Gullin.
Ja.
Alltså den här fantastiska Gullin. Jag vet inte om ni talas om honom, men han har ett efternamn och det är Gullin. Hur känner du när du körde runt i din Model Y? Var du suvig eller herrgårdsaktig?
Mer suvig än herrgårdsaktig, absolut. Framförallt så blev det ju så kontrast nu när man satte sig i I4 som är betydligt längre ner mot marken än vad Model Y var. Jag är nog mer inne på Fredriks spår här.
Ja, okej.
Okay. Nej,
ja.
Men så att kombin är, vi får se.
Men ID7 Tourer, är inte den otroligt ändå, vad ska vi kalla den? Vi har ju sett den i maskerad visserligen och Kristoffer Gullin har ju sett den i verkligheten också på vintertest. Är den inte väldigt proportionerlig?
Jo, absolut. Men det blir ju lite upp till bevis här nu när både BMW och Volkswagen kommer med och Audi med en kombi. Det gäller ju att de bilarna går bra, för annars kommer ju kombisegmentet ligga väldigt dåligt till.
Mm.
Om alla fortsätter köpa SUVar.
Säg bara Volkswagen Passat, kommer ni ihåg den? Vilken storsäljare! Ja,
ja, det var det väl.
Folk saknar den där. De vill ha tillbaka sin Passat. Ja. Jag hade ju rubriken på ID7. Här är din nästa Passat.
Fredrik, håller du med?
Nej, men alltså nu måste vi gå lite djupare här. Alltså, varför köpte folk kombi förut? Jag har hört en historia från början 90-talet. En kompis som jag pluggade med 10 år äldre var. Han hade flyttat in i en bilavråd utanför Piteå. Och han vägrade köpa en Volvo kombi. För att han ville inte vara bara som alla andra. Så fick de 2 barn och så vidare. Och sen så till slut blev det i alla fall en Volvo kombi. Och då sa hans fru, nu ska du säga att de kommer börja hälsa på dig. Och mycket riktigt. Så började det. Och jag menar, det här med att det ska vara kombi, det är ju inte, var ju inte bara för att man skulle kunna slänga in en diskmaskin där om man ville, utan det var ju för att det skulle man ha. Var inte mycket så. Att det var, grannen hade en kombi, jag ska också ha en kombi. Alltså det var liksom en identitetsmarkör. Att nu är jag
barnvagn, hund.
Ja, jo, barn har en hund, men det får du ju in i en
tänk på hunden. Tänk vad högt alltså, den måste hoppa om du köper en SUV.
Hatar du hundar, Fredrik? Det är det som är frågan.
Ja, okej. Okay. Ja, det gör jag absolut inte. Jag har ingen hundägare, men jag hatar inte hundar. Nej, men jag vet inte hur mycket är funktionaliteten ute efter. Har man...
Ja.
Eller var det bara en grej? Liksom? För det som är grejen nu är att man ska ha en crossover.
Men köper vi inte Model Y enkom över Model 3 istället för på grund av att vi kan lasta Model Y mer Teslan?
Jo, precis. Mm. Vi har mer utrymme där.
Lite högre.
Ja, fast det är ändå praktikaliteten som är viktigare för svenskarna. Och då är en då fyller ju liksom kombinrum det rummet.
Skillnaden är ju delvis också att Model Y är ju en egentligen en fruktansvärt ful bil. I alla fall ifrån de flesta vinklar utom snett bakifrån. För då ser det riktigt maffigt ut, breda höfter och fin. Men ID7 Tourer då är ju en, det är ju en vacker bil, den är ju professionell och fin. Det får vi väl ändå vara överens om.
Det som har potential att förstöra den, det är ju en dragvikt på max 1200 kilo.
Helt hål i huvudet. Och det tror jag är nog någonting som svenska Volkswagen grämer sig över. Den har ju högre dragvikt i Tyskland, det vet ni va?
Ja.
Nej.
Jo, 1400 tror jag.
Vi mäter ju, om vi har 12% lutning så har tyskarna 8 tror jag. Men den här 12an då, jag kollade lite med om det var Transportstyrelsen. Tror jag det var, inte Vägverket. Transportstyrelsen var det naturligtvis. Och de menar ju på att det är ju den rätta. Det är ju EU-normen. Tyskarna gör fel då. Det var inte exakt så de uttalade sig.
Vi gör rätt, de gör fel. Det är klart att det...
Ja, men det unika var väl för... alltså tyskarna då hade lite särdefinition. De har väl inga backar helt enkelt i Tyskland. Men jag menar 12 graders lutning, det är ju ganska så maffig lutning. Det finns inga riksvägar som har den lutningen vad jag vet. Vet ni vad ni inte har nämnt? Vet ni, jag har överhuvudtaget inte nämnt ordet Volvo EX90 eller Polestar 3.
Jag sa Polestar 3.
Nej,
sa
4 sa du.
Du sa 4. Både 3, 4, 5 och 6.
Ja, alla siffror skulle komma.
Ja,
men alltså EX90 för mig är det ju att EX90 är en jättestor och jätteny sub som kommer sälja i 50 år exemplar.
Då är det nog slut för svensk ekonomi, tror jag.
Nej, det kommer att sälja fler exemplar. Men jag tycker inte att de är naturligtvis intressanta och roliga för de som har råd att köpa sådana bilar. Jag skulle inte köpa dem även om jag hade pengarna. Men det är för att jag är en stor sub-fan.
Alla har redan fått leverans av sin Kia EV9, tyvärr. Volvo.
Ja, exakt. Det är också,
kom alldeles för sent till festen. Jag stod förresten med en kille som backade in sin, eller han körde in sin Kia EV9 bredvid mig på stormarknadsparkeringen idag. Han fick göra omtag 3 gånger. Nej, det är en stor bil där alltså.
Ja, den är stor. Den är ju maffig. Man är ju, om den kommer i svart och hyfsat nytvättad, då är man ju helt övertygad om att det är utländska agenter som är ute efter den. Alltså, då är
det här var, den här var svart, med svarta fälgar och svarta rutor. Jag var så rädd.
Ja, det förstår jag. Men här kommer en förutspåelse här, eller vad heter förutseende. Tidningen Elbilen, årets elbil, Volvo EX90. Bara för det.
2024?
Yes.
Ja, nej. Det här var...
Nej, det vet vi ju inte. Det kanske är det bästa sen.
Ja, vänta, men nu har vi det här på band.
Ja. Det tror jag.
Vi måste köra den och vi måste naturligtvis testa
allt det här. Absolut.
De kanske har trollat något otroligt med den här bilen. Det vet man inte. Så att, det får vi se. Jag kan inte säga
men de kanske gör en Kia då. Alltså de släpper en bakhjulsdriven variant som är 300 000 kronor billigare än fyrhjulsdrivna. Volvo brukar ju ha en förmåga att släppa de dyraste modellerna först och sen rinner det neråt tekniskt så att säga och prismässigt. Så har det alltid varit.
Många bilar som jag pratar om, Citroën, IC3, Nord 5 och de här, det ska inte bara vara så litet och billigt, det måste ju också vara bra. De ska ha gjort någonting som är det ska ju fina.
Ja, de små elbilar som vi har fått uppleva i år har ju varit katastrofer. Jeep, Avenger till exempel.
Ja, det var den. Alltså den har ju satt en tagg i din sida, det vet jag ju. Jocke Dyrland. Men Kristoffer Gullin, du är ju Volvo-människa ju. Ja.
Unrepairable.
Vad ser du? EX90, är det nu den? Är det nu du blir lycklig?
Alltså, ska jag vara helt ärlig så är det Polestar 3 som jag ser mer fram emot än EX90. För att den gör inte mig så mycket och den fyller liksom inte så mycket av ett hål som saknas liksom. Och vi har Kia EV9 och visst, vill man gå absolut lyxigare så kommer EX90 göra det jättebra, men den fyller liksom ingen större funktion. Och som sagt, det kommer absolut inte vara en bil som man vrider sig om på stan. Ja, där tror jag mer att Polestar 3 kommer vara den bilen som folk kollar mer efter. Och jag vet att jag säger att den ser ful ut i fronten, och jag vet att jag säger att den liknar lite en ID4 där i bak, men nog när jag sitter bakom ratten där så bara, jo, men här sitter jag ganska så bra.
Ja, jag tror att många kommer vrida sig efter EX90. Det är en mäktig bil att se i verkligheten, det är det ju.
För att det är just EX90, men för många som inte har koll eller inte kollar bilar eller någonting, så liksom, ja, där kommer en XC90, Volvo. Den är inte,
ja.
Den är inte så spacad så. Vilket jag tror nog är bra.
Vad tror ni att de ska ta hit EM90 då?
Nej, finns inte chans i världen.
Kom igen nu. Vi behöver fler MPV-er.
Ja, precis. Som dessutom kostar liksom. Jag vet inte, som är svindyr till och med i Kina. Men jag fick ett datum, och det var ju att den skulle börja EX90 och vi jobbade med det Polestar 3 också då, att den skulle börja produceras vecka 22. Det verkar inte liksom gå att verifiera. Det verkar liksom inte sagt någonstans. Jag vet inte om någon försasar där på bästgolvet. Har ni hört den? Det är alltså i slutet av maj då.
Produktionsstart. Låter
ja,
sent.
Vecka 22.
Låter sent.
Ja, väldigt sent. Det är ju rätt sent, och när den då levereras då och så ska gå på båt och så vidare, så kommer den till hösten. Då var det länge sedan den utannonserades.
Ja, ja, det, det är ett år för sent där, minst.
Ja, minst.
Det ska bli otroligt spännande att se vad det är de levererar med tanke på allt som har varit.
Vi har lite några minuter, vi förlänger här avsnittet några minuter här, för vi måste ju också konstatera, är det några biltillverkare som kommer slås ut här?
Ja, precis. Det som är roligt som kommer här är ju liksom det vi har under golvet, och det är batteriet. Och nästa år ska jag säga ett litet mellanår. Men det börjar ju röra på sig mot ny spännande batteriteknik. Om vi då till exempel ser Stordot som har kommit, ska nästa år och testa sina batterier till olika bilar. Och de kan ju ladda vansinnigt snabbt med sina batterier. Det är ett israeliskt batteriföretag som har tagit fram celler som kan ladda oerhört snabbt. Vi har också sett att de här LFP-cellerna kan snabbladdas med en oerhörd effektivitet. Vi har också sett att NIO nu har fått fram semi-solid-state-batterier och kört 100 mil på laddning med 150 kWh. Och det batteriet är ju då lika stort och väger lika mycket ungefär som det 100 kWh-batteriet. Så det är, de här sakerna är det som kommer att avgöra spelet, tror jag. Alltså hur billigt kan man producera ett batteri och hur bra är det? Och de som har kontroll över järnfosfatbatterier som har extremt hög snabbladdning kommer att ta hem mycket här. Alltså. Om man tänker sig en billig bil som en Renault 5 eller någonting som man kan köra 20 mil på laddning, men så laddar man på 5-10 minuter. Då har man ju någonting som kan bli en väldigt stor succé. Och det här kommer ju utkristallisera sig mer och mer vilka som har de här sakerna. Och det ser jag fram emot nästa år mycket.
Du nämnde NIO där. Jag måste bara få landa i det där. Jag hade ju dagen för julafton där, så hade de ju NIO Day.
Exakt. Ja.
Precis.
Och då tänkte man att nu kommer det ju något nytt och spännande modellmässigt. Och så kommer det något nytt modellmässigt som är ET9. Som är en ännu större och ännu lyxigare bil än vad man lanserat innan. Var det någonting som NIO inte behövde, så var det en ännu dyrare bil.
Ja.
Inte i Sverige i alla fall.
Nej, jag tror inte de behöver det generellt. Det här var...
Nej, jag har ingen aning om hur det ser ut i Kina med deras bilar. Men vad jag förstår så är det väl ET7 som är ganska bra säljande där.
Ja, EL6 nu då.
Men för liten då alltså? Då uppenbarligen, i och med att det behövdes en EL9.
Ja, exakt. Den här är enorm. Jag förstår inte.
Ja, den ska ju tävla med Mercedes EQS, BMW i7, den typen av bil. Så att det är ju inte den här bilen som vi köper liksom,
nej,
i Sverige.
Nej.
Men nu tycker jag att vi har varit alldeles för positiva här nu. Vilka, kommer vi se någon biltillverkare som slås ut? Jag har ju en favorit.
Just det, det var en fråga. Just det.
Mm. Fredrik, du har ju din lag liksom där om att endast Tesla kommer att överleva i de nya biltillverkarna.
Ja, precis. Vid sidan av kinesiska som är, men ja, vi har, ja. Jag tror väl att jag tror inte att fiske kommer att överleva nästa
år. Nej,
det här kommer jag få äta upp.
Men, jag är med helt och hållet. Helt och hållet.
Ja, jag tror inte att de kommer överleva nästa år. Men, nej.
Du, Joakim, entusiastiska.
Ja, jag kom på vilken bil som kommer lämna landet, och det är Bydd. De kommer få, folk har fått nog av fuktiga kupéer, va? Så att det är kört nu.
Nej,
de ska ju bygga,
inte en chans.
De ska bygga bilfabrik i Europa.
Kristoffer Gullin, nu har du din chans att trycka till, Joakim. Bydd av alla bilmärken.
Bye bye.
Nej, det kommer de inte göra. Bilarna kan vara hur dåliga som helst, men så länge det finns ett attraktivt privatleasingpris, då kommer det komma ut bilar. Och det har vi sett. Atto 3 är ju inte en fantastisk bil, men den hade ett bra privatleasingpris.
Jag tycker den är fin för sitt pris. De är mega subventionerade dock, så att det är ju, frågan är ju hur länge kineserna vill pumpa in pengarna i marknaden.
Vänta nu, alltså är de så subventionerade? Det är billiga grejer det där. Alltså den där Dolphin som kommer nu med 44 kWh en järnbatteri utan moduler. Det kostar inte mycket tillverk.
Nej, det är Delfinen vi känner inte till, men övriga absolut. Det är mycket, mycket pengar som slussas per såldbil. Är det? Det är det.
Mm. Hur har du, alltså va? Okej. Okay.
Det vet jag. Ja, men jag är lite osäker på om det var hur officiella de källorna var, så att säga. Men ja, det är mycket pengar för att få ner de priserna.
Och vart kommer pengarna ifrån då?
Tillverkaren.
Är det BUD som går in med subventionerar?
Per såldbil.
Och du pratar om leasingpriser där?
Privatleasing när du skickar ut dem via privatleasing.
Det tror jag också.
Ja, och det har vi väl egentligen alltid vetat. Det är väl egentligen mer en fråga, vart ifrån kommer pengarna?
Ja, det är ju från Bydd.
Det är marknadsföringsbudgeten.
Ja, det är inte så liten heller på Solbil kan jag säga. Men fiskare är de som, tillika med Fiskar Ocean då, som är årets besvikelse här i Elbilsveckans egna lilla märken. Vi jobbar ju också med negativ priser här. Det var inte en guldpeng på den, utan en i oxiderad metall, eller att säga.
Jag har fått ett nytt provkörningsdatum på fiske förresten. Vi skulle ha haft den förra veckan, men nu flyttat till februari. Jag tror det blir åttonde gången de flyttar.
Det är bara tokigt där. Vi ska avsluta med att prata om nyss nämnda då, kinesiska utmanare. Hur tror vi att det kommer gå för de här? Vi har ju några stycken. XPeng drog ut bilarna här i slutet av året. NIO har ju många modeller och fina modeller, men XPeng har ju fått ut fler bilar än vad NIO har gjort, exempelvis här nyregistrerade. Och sen så har vi ju, men vi har MG, vi har Bydd och även Ora, lilla katten. Det nämnde vi inte vid namn.
Nej,
tänker jag.
Det var därför jag uttalade fel, tror jag.
Ja, just det. Och sen har vi Sikere då, som ju också har haft lite problem att få ut bilar. Vad tror vi här om 2024? Kommer det vara definierande för kineserna, eller kommer de behöva lite mer tid på sig för att dominera marknaden som en liten chihuahua, Fredrik Sandberg?
Jag tror att de behöver kanske lite mer tid. Att de ska få in nästa generations batterier i hela. Och att de ska... Grejen var att de bilar vi har kört hittills, jag tycker att NIO är väl okej. XPeng är väl sådär. Men alltså, men det har ju gått så vansinnigt fort. Alltså. Man tänker för 3 år sedan hur bra det var. Eller för 5 år sedan. Så vad de hade då. Och bara XPengs resa från att ta någonting som ingen ville ta i till att ta en ganska attraktiva och till och med en riktigt bra bil i G9-an. Så genom ett år till eller 2 år till så kommer de ju komma med saker som faktiskt kan vara svåra att tacka nej till. Men jag tror kanske inte nästa år. Och det beror också, ja.
Nu i år menar du? I och med att vi låtsas som att
det här inspelar på... Precis, vi låtsas. Ja, exakt. Förlåt att jag är så värdelös på att spela
24. Undrar vad det där spelet heter.
Jag vet inte. De är inte riktigt där än. Så jag tror kanske inte nästa år. Eller i år. Jag tror att nästa år kanske börjar hända.
Okej.
Okay. Man säger så.
Dyredand, kinesiska draken. Då syftar jag inte bara på Bydator 3 då.
Nej. Utan, ja. Det finns ju ett motstånd där ute mot kinesiska märken i kommentarsfältet. Det är ju troll mycket som sitter och bara kommenterar och aldrig ska köpa bil överhuvudtaget. Men som bilköpare så måste man ju ändå vara inne i samma rum och röra sig bland kommentarerna och se det här motståndet mot kinesiska bilar. Och sen, vad är då en kinesisk bil? För att det är ju det där med Polestar och sånt. Och öppnar man dörren på sin Seeker där så står det att den är designed in Gothenburg. Så de gör ju allt för att försöka europeifiera sig själva. Men jag tror att det här motståndet kommer... man kommer inte kunna släta över det så snabbt. Jag tror snarare att problemet och motståndet mot kinesiskt kommer accelerera. Och det är ett ganska omotiverat på ett sätt, motstånd. Man kan inte ha en iPhone och säga att man inte tycker att kinesiska produkter är okej. Okay. Allting tillverkas ju i Kina, mer eller mindre. Så att, ja, det är en svår grej. Men nej, kineserna kommer inte ha den mest sålda bilen i Sverige 2024. Punkt där.
Ja, jag håller inte med där, Jocke. Jag tror att det finns ett starkt motstånd mot kinesiska bilar, absolut. Och det har jag fått mycket mejl om. Och till och med telefonsamtal om att folk är arga för att vi till och med skriver om de här bilarna. Och de, vi ser också att de läser sig inte så mycket heller. Alltså om jag ser läser statistiken att folk är inte så intresserade av kinesiska bilar.
Då skulle du hålla med mig alltså. Det var det jag sa, att det finns ett motstånd.
Nej, men det jag säger är att så fort de kommer med en tillräckligt attraktiv bil så kommer det här försvinna ut genom dörren. Så fort det blir billigare 100 000 spänn att köpa en bil som är likvärdig med Model Y eller som är bättre än, ja, så kommer man köpa, då kommer man göra det. Jag tror att det är så enkelt. Moralen försvinner ut ganska fort genom dörren. Så pass cynisk är jag denna dag. Jag har sett det förr.
Vi har alltså hört Fredrik Sandberg och Joakim Durand från tidningen Elbilen inte vara helt överens i den kinesiska frågan. Jag tycker att Kristoffer Gullin, alltså det här kommer bli ett problem framöver. Kristoffer Gullin och Kristoffer Rask ska få det sista ordet i denna frågan. Jag tror vi alla värdesätter din kunskap här enormt mycket. Men frågan är vad är din åsikter om de så kallade kinesiska bilarna.
Sista ordet blir det nog inte, för vi är fyra i den här podden sist jag tittade. Och jag är väl lite mer på Fredriks spår här, att så länge som kineserna kommer med liksom schyssta billiga bilar så kommer folk köpa dem. Det är priset som är det absolut viktigaste i slutändan när det kommer till att köpa bil. Jag tror att de här premium tillverkarna NIO och så vidare kommer fortsätta ha det svårt. NIO framförallt för att de har svårt att kommunicera fördelen med batteribyte. Men även XPeng kommer liksom ha det lite tuffare så fort de har arbetat igenom sina förbeställningar som de håller på att leverera nu. Det är BYD, det är MG som kommer fortsätta ta täten där när det kommer till kineserna, och det är helt enkelt på grund av pris. Där är inte europeiska och amerikanska biltillverkare idag.
Ja, vi är fyra, men jag höll ju med dig helt och hållet där, Kristoffer Gullin, så att jag har inte så mycket mer att säga om det. Däremot håller jag också med Fredrik Sandberg att det är lätt att sitta på Facebook och kommentera om hur hemskt det är att köpa kinesiska bilar. Medvetet eller omedvetet, samtidigt som de sitter och har hela hemmet fulla av kinesiska produkter. Men i slutändan så är det alltid plånboken som talar, det är jag helt övertygad om, och det är också därför som vi kommer få fortsatt framgång för de billigare kinesiska bilarna och sådär, och det kommer vara svårare för de lite dyrare. Sen samtidigt kan det ibland vara svårt att definiera vad är en dyr och billig bil, särskilt när det kommer exempelvis till XPeng G9 då, som både kostar mycket men samtidigt känns rätt prisvärd ändå. Vi här kommer ju fortsätta bevaka elbilar som aldrig förr. Det kommer vara ett mycket väldigt spännande år här från våra respektiva håll. Tidningen Elbilen, Fredrik Sandberg, Joakim Dyrdan hittar ni på elbilen.se. Tänk också på att det är med fördel prenumeration där, antingen via papper eller digitalt. Och digitalt ingår då ju en reklamfri upplevelse av denna eminenta podd. Kristoffer Gullin, Elbilsmagasinet, hittar ni på YouTube, sociala medier, och mig, ja, Det är bara att söka på mitt namn så hittar ni väl någon form av innehåll som jag har skapat.
Vad heter du då?
Peter Essen.
Ja.
Jag snackar om självupptagen liksom, att alla vet vem Peter Esse är. Men jag heter då Peter Esse på alla kanaler. Så med det tackar vi också vår eminenta ljudtekniker Dennis Klarin, som säkert fick en chock här nu när han fick reda på att han skulle redigera hela 4 spår då. God fortsättning allihopa. Hej.
Hej.
Hej på er.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.